Idag handlar det om grisar, presidenter och om onödiga röster.
Official verified caucus results are coming in from the state of Iowa. And they show our campaign in first place.
Iowa är en oansenlig delstat i Mellanvästern, men politikerna har vallfärdat hit för att träffa väljare och sparka igång valkampanjen 2020. Demokraten Elizabeth Warren har till och med skickat sin Golden Retriever Bailey till Iowa. Men delstaten är mer känd för andra djur. Iowa är delstaten där det finns mera grisar än människor. Här bor 3 miljoner amerikaner och här brukar man jorden. Iowa är en av de mest vita delstaterna i hela USA. Det här är specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck och idag talar jag om Iowa och om det amerikanska valsystemet där man kan vinna fler röster men ändå förlora valet. USA-forskaren och historikern Oskar Winberg, hej på dig.
Hej.
Varför är Iowa så viktigt?
Iowa är egentligen viktigt på grund av media. Själva mängden delegater som kandidaterna kan vinna i Iowa är inte överhuvudtaget en betydlig del för att bli presidentkandidat. Men media hypar upp Iowa. Det är väldigt mycket fokus på Iowa just därför för att det är den första gången som man får höra vad väljarna faktiskt tycker. Och då blir väldigt viktigt att där vinna uppmärksamhet. Man kommer att efter det ses i någon mån som en vinnare eller som en överraskare och kan ta det här momentumet med sig till de andra primärvalen.
Men kan det då inte bli helt snedvridet att en sån här vit jordbruksdelstat är så här viktig i valet?
Absolut kan det bli snedvridet, och det är egentligen det som är ursprunget också för Iowa som betydelsefullt. Då måste vi gå tillbaka liksom till 1970-talet och i synnerhet Jimmy Carters kampanj 1976, där han insåg att ingen bryr sig om Iowa, men det har liksom lite i misstag råkat bli först. Och om man satsar hårt på Iowa så kommer man att få bilden av en vinnare. Och efter det så har fokuset på Iowa bara vuxit och vuxit och vuxit.
Och så här är det att vara på plats. Vi ska höra på USA-kännaren Andreas Elving som har varit på plats i Iowa.
När primärvalet sätter igång så fokuseras allt på Iowa. Här antalet människor som flyger in är ganska enormt. Man kan träffa alla kandidater i princip och en stor del av alla politiska kändisar är här under några dagar, några veckor. Och det är nog, det är lite karnevalstämning kan man nog säga.
Wow! It's a tight three-way race at the top. We know that the three of us will be dividing up most of the delegates coming out of Iowa. I'm feeling good.
Men sen blev det något annat än karnevalstämning. Det blev rodd, det blev kaos, arga anklagelser när rösträkningen i Iowa drog ut på tiden och drog ut på tiden och drog ut på tiden. Och föll en skugga också över demokraterna.
Donald Trump gives State of the Union.
Jag tror egentligen att det, hur illa det var, har väldigt mycket överdrivits. Delvis på grund av att det fanns tv-kanaler som skulle sända resultaten, och när de inte har resultaten så måste de ha någonting annat att sända. Så det blev lite en sån här mediaboom om det hela. Men de här skandalerna, om vi vill kalla det så, i amerikansk politik, de kommer i så snabbt tempo nu att jag har svårt att tro att det är som en vecka kommer att vara hemskt många som påverkas av det här.
Kan man då säga att det rent av skadar bilden av amerikansk demokrati?
I viss mån kan man. Alltså Iowa-caucusen har länge ifrågasatts eftersom det är en väldigt konstig demokratisk process. 2012 blev det på republikanska sidan helt fel där man utropar Mitt Romney-segraren, och så när man räknar om och räknar om och räknar om kom man fram till att Rick Santorum egentligen hade vunnit fler röster. Så det finns ren existerar en sån här liksom skepsism mot det här caucus-systemet, och efter Trump och Bernie Sanders raljerande 2016 finns det också en skepsism mot demokratiska institutioner i USA. Det här är inte på det sättet någonting nytt som introducerar den här kritiken, men det är klart att det läggs till den kritik som redan existerar.
Nu har vi ju talat om att det har varit primärval i Iowa, och det här stämmer ju inte helt. Det är något som kallas då för caucus eller nomineringsmöte som partierna själva ordnar, och det är minst sagt bizarra process. Så här berättar Andreas Elving som har följt med Demokraternas kampanj i Iowa om hur det hela går till.
Den här processen är lite speciell. Man börjar med att alla kommer dit. Man ska vara klockan 7 stänger de dörrarna och de som inte är inne klockan 7 så får inte vara med. Och så börjar man med att man ska gå och ställa sig med den kandidatens team man stöder. Så kampanjteamen har alltså eget folk med sig med tydliga kläder och skyltar och annat som visar att det här är Bidens eller Buttigieg eller det här är Sanders gäng. Och så ska man gå till den gruppen och så ställer de sig i olika hörn av rummet där så att man kan se vem som hör vart. Och när det här är gjort så då kollar man hur många som står i de här grupperna. Och alla sådana kandidater som har fått mindre än 15% av väljarna i rummet så faller ut och räknar sitt mera. Och så blir det en paus. Så då kan de här övriga försöka locka till sig de här som nu har fallit ut. Och det är det då som den här själva caucusen handlar om. Att försöka snacka till sig andra kandidaters väljare och få sin egen kandidat att bli så stor som möjligt.
Vad gör de här kampanjarbetarna? Hur lockar de till sig de här människorna som då har stött en annan kandidat? Har de karameller? Hur gör de?
Karameller tror jag inte man har, men det handlar nog mer om att argumentera. Det kan bli sådana skrikmatcher där att de ropar. Och sen gäller det förstås att man får inte vara för aggressiv, för man vill ju inte göra sig impopulär bland dem heller. Utan det gäller att på något sätt sympatiskt sätt kunna övertyga. Men det är klart mellan de här större kampanjerna så blir det rätt lite hetskare stämning när båda försöker locka till sig väljarna där. Och då gäller det bara att argumentera och ropa och hålla på.
Oskar, varför har man ett så här märkligt system i Iowa?
Egentligen på grund av tradition. Alltså det här är ett system som var ganska dominerande i Förenta staterna under 1800-talet. I Iowa försökte man faktiskt övergå till det här primärvalssystemet 1916. Men det var för dyrt uppfattar man och det var dessutom få som gick och röstade då. Så man gick tillbaka till det här. Sen hade ju sen 70-talet blivit allt vanligare med regelrätta primärval. Och då har Iowa nästan framstått som någon slags så här pittoreskt liten vind av det förflutna där demokrati faktiskt sker genom förhandlingar och man samlas i samhället för att diskutera vem som ska leda landet. Och då hade helt enkelt blivit ett sätt för Iowa att framstå som någonting speciellt och befästa sin position som den första delstaten.
Men de flesta delstater har ju så här vanliga citationstecken primärval utan att man promenerar omkring i rum.
Det stämmer.
Får jag här återgå till djuren från början en stund? För jag frågar ju såklart Andreas Elving om han har sett Elizabeth Warrens hund i Iowa.
Ja, jag var precis bredvid Bailey när han hängde med på Elizabeth Warrens valmöte igår. Otroligt väldresserad och lugn hund, Golden Retriever, så de är väl ganska lugna. Och det var faktiskt så att Warren hade bråttom till nästa evenemang. Hon måste vara i senaten på impeachment här mycket. Hon har inte hunnit vara ute på fältet så mycket som hon vill. Så hennes selfie-kö som alltid brukar ordnas efter hennes evenemang så fick den här gången bli med Bailey. Så man fick ta selfie med hunden när kandidaten stressar vidare till nästa ställe.
Det är inte vilken hund som helst, den har ett eget Twitterkonto. Varför är det viktigt med hundar och familjemedlemmar under de här kampanjerna?
Politik och val är så mycket mer än sakfrågor. Man vill kunna känna personen som man ska rösta på är sympatisk och en vanlig människa, precis som du och jag. Och ett sätt är ju förstås att visa sitt familjeliv mer öppet. Och det är klart att har man en hund som Bailey så är det ganska perfekt. Det väcker ju väldigt, väldigt positiva reaktioner och också gör Warren mer mänsklig. Hon har ju ett visst rykte av att vara lite sträng skolfröken eller professor och på det här sättet så får hon fram sina familjeaspekter också. Det här gäller alla kandidater som på olika sätt har familjemedlemmar upp på scen och visar upp barn och barnbarn och sånt här för att skapa en mera familjär stämning.
Två kandidater kom in i topp i Iowa, dels Pete Buttigieg och dels Bernie Sanders. Vad säger du om det här resultatet?
Jag skulle säga att Bernie Sanders placering i topp två är på inget sätt en överraskning. Man hade i Sanders läger väldigt stora förhoppningar om att man skulle kunna vinna Iowa och det var också det som lite hela hans fortsatta kampanj kommer att bygga på, att han vinner nu tidigt i de tidiga delstaterna segrar som han sen kan övertyga partiet med. Men Pete Buttigiegs framgång var kanske mer överraskande i att han har varit i det där toppskiktet, men det har funnits väldigt oklarheter att vem kommer att vara en sån här mittenkandidat som faktiskt når väljarna. Och nu är det ju så att Joe Biden, som hela hans kampanj har byggt på det här argumentet att han kan vinna, gick till en flopp i Iowa. Och då seglar Pete Buttigieg plötsligt upp som en möjlig utmanare när det gäller det här mittenfältet.
När vi talar om Pete Buttigieg så nämns det alltid att han är militär, han är öppet homosexuell, han har maltesiska föräldrar. Liksom så han har, vad ska jag säga, etiketter. Men vad står han för politiskt?
Politiskt skulle jag säga att han hör till det kanske mer konservativa falangen av demokratiska partier. Och då måste man fortfarande komma ihåg att även konservativa demokrater är väldigt långt vänster om republikanerna. När vi ska titta på hans ideologi så har vi den handikappen att han aldrig suttit till exempel i kongressen, vilket är ett sätt där vi ofta mäter var de står ideologiskt. Så han har inte röstat om och om gällande sådana här centrala politiska frågor, utan han har varit borgmästare i en ganska liten stad i den konservativa delstaten Indiana. Det vi kan dock säga om honom är att han förespråkar en moderat linje. Han vill till exempel inte gå in för hälsovård för alla, utan försöker fixa frågor kring hälsovård med endast små justeringar. Han har ett väldigt komplicerat förhållande till den svarta befolkningen i South Bend, den här staden där han har varit borgmästare, och har en linje som skulle beskrivas närmast som höger om Barack Obama och Hillary Clinton.
Kan man då gå från att vara en 38-årig före detta borgmästare i en liten stad, South Bend, Indiana, till att bli sen president för ett helt land?
Man kan gå, men på basis av bara Iowa tror jag det är alldeles förhastat att dra den slutsatsen i Buttigiegs fall.
Andreas Elving beskrev Bernie Sanders valmöte i Iowa som att det hade en mycket aggressiv stämning, vi ska höra.
Det var nog symptomatiskt att på Bernie Sanders event så deltog Michael Moore, den här dokumentärfilmaren, och han höll ett ganska mörkt tal. Folk i publiken började ropa saker som eat the rich och F the DNC, och man talar så illa om demokratiska partiapparaten som man uppfattat motarbeta honom. Och symptomatiskt kan man också säga att det var på Sanders event som det var egentligen enda gången som det var någon säkerhetskoll när man skulle gå in. Det var metalldetektorer och allting genomsöktes, så man måste kasta bort alla pennor till exempel, sådana fick inte komma in i salen, och sådana märkliga regler.
En hur problematisk kandidat är Bernie Sanders för Demokraterna?
Han är en problematisk kandidat, absolut. Han har en väldigt, väldigt trogen anhängarbas som är betydande, men inte överhuvudtaget nära en majoritet som då skulle göra det enkelt. Då skulle han bara glida till segern. Och det har ställts väldigt mycket frågor hur mycket Bernie Sanders prioriterar partiets välmående och hur mycket han endast prioriterar sin egna kampanj och sina egna sakfrågor som han driver på. Kan han faktiskt övertyga de här väljarna som nu står bakom honom i vilket väder som helst att gå och rösta i november om han inte är partiets kandidat?
Det är nu långt till valnatten i november, men jag vill gräva lite i det här valsystemet. Under valnatten avgörs ju det amerikanska presidentvalet i bara några få delstater, som vi brukar kalla för swing states. Var avgörs det 2020?
2016 så avgjordes det i de här mellanvästern delstaterna som var traditionellt hade uppfattats luta mot demokraterna, det vill säga Michigan, Wisconsin och Pennsylvania. Det räcker för demokraterna att hålla vad man hade 2016 och ta hem de här tre. Men å andra sidan räcker det också för demokraterna att istället satsa på den här trenden som vi såg 2018 i mellanårsvalen, där man vann väldigt mycket traditionella republikanska områden, förorter, välutbildade och rika förorter i mer sydstatsområden och västområden. Så det är delstater som North Carolina, Arizona och Florida som ju alltid är med i den här spekulationen. Så jag skulle säga att demokraterna har i dagsläget flera alternativ att nå en seger. För Donald Trump och republikanerna gäller att hålla allt man hade under 2016.
Vissa delstater röstar ju allt citationstecken, röstar alltid på ett visst parti. Om jag nu lite karikerar så röstar öst- och västkusten på demokraterna och så finns det de här inre delarna av landet där man röstar på republikanerna. Så om man säger så här att om man röstar på en demokratisk presidentkandidat i en delstat där Trump ändå vinner, så då kan man ju säga att man har röstat i onödan.
På sätt och vis kan man ju alltid säga om man har röstat på den förlorande sidan att man har röstat i onödan. Samtidigt så är det väldigt viktigt att komma ihåg att det är inte endast presidentval utan det kommer också att vara senatsval i vissa delstater. I samtliga delstater kommer det att vara representantshusval och så finns det då lokala val också. Så därför är det väldigt viktigt att även i de här delstaterna som man vet att kommer att gå åt motståndaren så att säga lyckas locka folk till väljarbåsen, för det handlar inte endast om presidentvalet.
Men du förstår det här tänkesättet att man känner att min röst är knut i spillo.
Absolut, och det är ju en av liksom federalismens nackdelar om man säger så, att vi har ett system och idag i synnerhet så är det så att vi har delstater som man kan säga med säkerhet långt före valet, långt före man vet vilka kandidater som ställer upp, så kan man säga att med säkerhet kommer det att rösta antingen då på demokraten eller republikanen oberoende av hur det går.
I slutändan kan det faktiskt gå som det har gått ett par gånger att den som har färre röster faktiskt ändå vinner presidentvalet om den så att säga vinner i rätt delstater. När har det gått på det här viset?
Det har gått så 4 gånger i landets historia. 2 gånger på 1800-talet och då kan det finnas skäl att betona att partisystemet inte ännu var riktigt lika utvecklat som idag. Och så har det nu faktiskt varit så att under de senaste åren så har det skett 2 gånger, det vill säga 2000 då George Bush valdes fram om Al Gore och 2016 när Donald Trump gick till Vita huset trots att Hillary Clinton vann fler röster.
Ja, så det verkar ju som att det här systemet gynnar republikanerna.
I sig gynnar systemet inte republikanerna, även om det kan nämnas att också de 2 presidenter på 1800-talet var republikaner. Men det just nu är republikanernas makt utdelat på ett sätt där de drar en liten nytta av det här systemet, ja.
På vilket sätt?
Det är så att republikanerna har en väldigt landsortsbaserat stöd och eftersom alla delstater har minst 3 elektorröster på basis av sina senatorer och kongressledamot så betyder det att små delstater, främst i väst som Idaho eller Montana, Wyoming, har långt fler elektorröster än vad befolkningen egentligen borde berättiga dem till.
Nå, är det här ett bra system?
Är det här ett federalistiskt system? De som förespråkar systemet säger ju att detta ger också de mindre orterna en röst i det här stora landet. Samtidigt så finns det allvarliga och kraftiga försök att reformera det här systemet. Men i och med att det nu uppfattas gynna republikanerna kommer det att finnas få incentiv för republikanska delstater att gå med på en förändring.
En sista fråga, Oskar. Trump är den som blir republikanernas presidentkandidat och vi har fått en kommentar om att Trump kommer att vinna hela valet. Om inte lagligt så fuskar han sig till seger. Hur svarar du på det?
Jag tycker att det är en väldigt relevant fråga för det första. Jag tror ju som sagt alltså inte att Trump är favorit att vinna valet 2020. Men om han vinner valet skulle jag inte vara förvånad om det finns olika former av manipulerande av valreglerna. Och Trump har ju visat redan nu att han är villig att bjuda in utländsk inblandning i presidentvalet för egen nytta. Så jag tror att det här är någonting man måste ta väldigt allvarligt i det här skedet, men samtidigt inte kasta ogrundade anklagelser runt, för det skadar den demokratiska processen.
Tack Oskar för idag. Det här var specialserien USA och Trump mot valet 2020. Jag heter Anna Bäck och om du vill ställa en fråga till Oskar så kan du skicka in den på utrikes@yle.fi. Oskar, vi ses igen dagen före primärvalet i sydstaten South Carolina. Och då ska vi tala om ras i amerikansk politik.
Thank you all very much.